Jag har ju någon gång, och särskilt nu när det har varit knytis på Fundia, så har jag ibland sagt att varför ska människor vara så glada på Fundia på knytis? Och så är man inte lika högljudd i en kyrka. Det är klart, nu tar ju de lite hjälp av andra drycker ju, av statligt format. Men vi då med helig ande borde ju kunna bubbla och känna samma glädje som man gör på Fundia. Det här faller inte i god jord i alla kyrkor. Och jag vet att det finns ju de som har tagit upp det med fotbollsmatcher och hockeymatcher. Det är en glädje och jubel som är där. Men det finns inte liksom samma applåder och samma jubel och samma tillrop i en kyrka. Och det här väcker lite irritation ibland i kyrkan när man säger att ja, ska vi jubla som man gör på en hockeymatch?
Woo!
Ja. Och då finns det många kristna som, nej men nu går det för långt. Men så en morgon som denna så hittade jag faktiskt ett stöd för det här i Bibeln. Det har legat och grott här under alla tusen år. Och ibland hittar man inte alla bibelställen. Det står inte om hockeymatcher här, men det står så här i första kungaboken 1. Det är alltså Salomo som skulle krönas till kung. Han var kung, och det står så här från vers 39, första kungaboken 1. Prästen Sadok tog oljehornet ur tältet och smorde Salomo. Därefter blåste det i hornet och allt folk ropade: leve konung Salomo. Nu var alltså Salomo smörj till kung. Sen står det så här i vers 40. Sedan följde allt folket med honom upp, medan det blåste på flöjter och visade sin glädje med så stort jubel att marken kunde ha rämnat av deras rop. Och nu pratar vi bara om kung Salomo. Vi är inte i närheten av kung Jesus. Och det står att marken kunde ha rämnat av deras rop. Medan det blåste på flöjter och visade sin glädje med så stort jubel att marken kunde ha rämnat av deras rop. Det var när kung Salomo blev smord till kung. Och vi har ju kung Jesus. Och han är ju faktiskt ett par pinnhål högre upp. Han är ju på den översta. Sen kan man ju börja fundera på om Salomo eller Abraham eller vem som kommer under. Vi lägger det åt sidan. Och så kommer vi ihåg att Jesus är längst upp. Tänk att ha så mycket rop att marken nästan rämnar. Kan ni förstå vilket jubel det måste ha varit på den här platsen? Bara för att en människa blev kung. Men det är helt ofattbart. Ja. Tänk vilka glädjerop man kan ha för att en människa blir kung. Då kan vi bara släppa loss ännu mer. För att om människor nästan kan lyfta hela taket i globen, för att åka omkring en liten svart puck, sådana trissa, kors och tvärs på en is, och så gör man mål. Det är nästan så att taket reser sig ibland när det är fullsatt med folk där inne. Och kung Jesus, som har förlåtit oss alla våra synder. Ja. Nu har vi lagt lite ribba på faktiskt vad man kan göra som kristen. Och det här kommer lite in på temat också för idag. Svensk lagstiftning och kristen lag. Och det här är ett jättetråkigt ämne skulle kunna vara. Men det går ändå roligt av det också. Men många människor, både kristna och icke-kristna, de klagar emellanåt på hur jobbigt det är att vara kristen. Och framförallt om man möter en icke-kristen människa, så har de ganska ofta en, som för dem helt naturligt, en felaktig bild av kristendom. För att fortfarande så är det så att man tror att kristna, är man kristen, ja då får man inte göra det, man får inte göra det, man får inte göra det, man får inte göra det. Det är väldigt tråkigt. Nu börjar det här att svänga lite. Därför att idag är väldigt många kristna som går ut på krogen och super. Och man skiljer sig och man blir sambo och man hittar på både det ena och andra kors och tvärs. Och emellanåt hamnar de i fängelse och ibland så skjuter de varandra. Så att någonstans kanske det väger över på andra hållet. Man tänker att det här med kristen, det, jag tror ni är lite med på det här. Att kanske är så att kristendomen inte riktigt är så annorlunda ibland än vad det kan vara i icke-kristen i vissa bitar. Men fortfarande så tror jag någonstans att man tycker att kristen, vad är det? Vad är det för tokar? Där till exempel med renad genom Jesu blod. Kär i tid, vad är det ger respons? Samuel berättar ju om det. Jag vet, han sa inte var han var någonstans, men han hade varit på föreläsning någonstans nu under veckan. Och någon hade läst det här i en tidning. Och naturligtvis så kom det här upp på föreläsningen. Vad är det att vara renad genom Jesu blod? Det här är ett rakt evangelium. Renad genom Jesu blod. Det behöver inte säga så mycket mer. Frågan är väckt hos människan. De här få orden kan få folk att snava på det här. Och det är perfekt att en sån som Samuel Olofsson får tag i det här. Som är den evangelistan där, så är det ju bara en öppen dörr. Det är bara tack att ta emot för honom. Men många kristna, eller icke-kristna, tror ju att det är så tråkigt. Man tror fortfarande just som allt det här. Man får inte göra det, man får inte göra det, man får inte göra det. Och det är så mycket man inte får göra. Man tittar på det. Och visst är det så. Kristendomen kan ju bli fruktansvärt tråkig. Det kan vara dödspina. När jag var 10, 11 år, 12. Jag har tagit det någon gång förut. Långfredagen. Finns det någonting som är mer dödsfyllt än vara 12-åring på en långfredag? Man fick ju knappt sätta huvudet utanför dörren. Eller söndagar, en helt vanlig söndag. Alla kompisar, de hade jätteroligt. Jag var ute och spelade fotboll lite på andra saker på eftermiddagarna. Vad fick en annan göra då? Först var det gudstjänst, som var hemma och äta, så var det lite samling runt bordet. Och där var ju sig en bra bit. Att kunna ha en samling runt bordet som familj och läsa Bibeln. Då läste vi barnens Bibel och så bad vi tillsammans. Det kanske är någonting att återinföra i barnfamiljer. Men sen då? Jag inte var ut och har roligt i alla fall. Jag kommer ihåg när jag bodde i Skåne. Och första söndagsskolfesten med den nya evangelisten. Och det blev fotboll efter det. Det här blev lite problem för lite äldre församlingsmedlemmar. Jag har förstått det efteråt. Därför att det var inte den här lite stillsamma leken som det brukar vara på söndagsskolavslutningarna. Här var det fullt halabaloj. Fram med fotbollen och det var jättebus och det var full fart. Och någonstans där så började väl murarna rasa för stillasittande söndagar. Så visst kan kristna människor göra kristendom tråkig. Det kan vi kan göra det. Vi ska inte fastna i den historien. Men det här med som vi kan liksom känna som lagiskhet ibland. Som vi känner att det Gud säger, det han vill, att vi tycker att det här är tråkigt. För icke-kristna kan känna att det här är tråkigt. För att de förstår det inte. Men vi kan också känna att det här är tråkigt. Och det här kommer lite längre fram i en annan predikan om jaget och andra bitar. Men det här med att följa Guds befallningar. Vad säger Bibeln om det? För Bibeln har ju svar på det också. Så jag tar två bibelställen. Psalm 19 är det första. Psalm 19. Nittonde psalmen. Och vers 9. En psalm av David. Då säger David så här: Herrens befallningar är rätta och ger mäktig sorg åt hjärtat. Ja, nu var det någon som hoppade till den här. Så här står det: Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat. Det här var Davids syn på Guds befallningar till honom. David sa först: de är rätta och de ger glädje åt hjärtat. Det var nästan lite rimmer hela. Vi går till psalm 119. Psalm 119. Den här psalmen kan man ju säga till människor som är nyfrälsta när de ska läsa ett kapitel om dagen, att den här kan man dela upp på fler dagar. Annars så blir det inte mycket mer att läsa efter den. Psalm 119 och den 127:e versen. Och den 128:e. Då står det så här: Därför älskar jag dina bud mer än guld. Ja, mer än fint guld. Därför håller jag alla dina befallningar för rätta. Jag hatar lögnens alla vägar. Därför älskar jag dina bud mer än guld. Ja, mer än fint guld. Här upplevs inte Guds befallningar och bud som något jobbigt, som något tungt, som något smärtsamt och plågsamt. Det står att först att han älskar dem, att det ger glädje i hjärtat. Och sen så står det att han älskar Guds bud mer än guld. Så mycket bättre och så mycket värdefullare var Guds bud. Nu kommer vi till den tunga biten här i livet. Ska vi nu försöka jämföra skillnaden med vad som tillkommer i livet som kristen? I den ena handen har jag Sveriges rikes lag. Och i den andra handen har jag ett Nya Testamente. Ni ser skillnaden. Den som har lite sämre syn kanske inte ser den här lilla Nya Testamentet, Street Bibeln, i ena handen. Men jag tror att de flesta i alla fall ser Sveriges rikes lag. Nu så att den här lagboken, trots sin tjocklek och dignitet, den här är praktisk. Man kan palla upp bilar och lite annat och mycket annat. Och den väger några kilo, så man kan ha den som lite gymnastikövning också. Den här är inte komplett, trots sin storlek. För att dels är den 3 år gammal. Det kommer nya lagar precis varje år. Men sen är det också som så att till varje lag så finns det ett förarbete. Så att det räcker inte med att bara slå upp en lag och läsa. Utan jag måste titta, vad är det för förarbete till den här lagen? Därför att i förarbetet så står det uttryckligen hur lagen är tänkt att fungera. För att ibland så är det lite svårt att förstå vad lagen säger när den står här. Och därför finns det ett förarbete. Så då får man gå in där och läsa i den för att förstå vad det är. Den här bibelns grundspråk, Nya Testamentet, är grekiska. Men ingen människa behöver kunna grekiska. Alltså vidare man inte är grek. Det är väldigt jobbigt att vara grek och inte kunna grekiska i Grekland. Är man i Sverige så gör det ingenting. Men i Grekland är det nog jobbigt att leva om man inte kan grekiska. Men man behöver inte kunna grekiska som grundspråk för att bli en kristen. Det räcker med att kunna läsa det språk som man har som sitt lands eget språk. Nu är den svenska lagen så tung så att nu måste jag faktiskt lägga den åt sidan lite här. Annars så blir det arbetsrelaterade skador. Om vi nu ska titta lite på det här med lagar och bud, så ska vi ta några av 10 Guds bud. Och så ska vi titta på vad är det som egentligen är så tråkigt i de här, att vara kristen. Vi tar några bara. Den ena är, tänk på sabbaten. Och i Sverige så är det en söndag. Det kan vara en annan dag i ett annat land. Så att du helgar den. Och läser man forskarrapporter då, från lärda män och kvinnor, så slår ju de på vilotrumman idag. Man säger att folket behöver vila mer. Vi har alldeles för mycket fart på oss. Vi jobbar för mycket. Vi är ständigt igång med allting. När man går på utbildningar ibland så får man lära sig att man med bläckpennan ska dra ledighet i kalendern. Inte med blyerts, utan dra med bläckpennan så att du har en ledig dag och den är inte förändlig. Och man säger att det är viktigt att vila, ta det lugnt. Frank Mangs sa så här en gång: hade jag helgat sabbaten mera, så hade jag förmodligen inte hamnat där jag hamnade. För han jobbade ju för mycket. Under vissa tider så blev Frank Mangs väldigt utbränd. Och han upptäckte det sent om sidor att han borde helgat sabbaten mer, vilket han inte gjorde. Hedra din far och din mor. Eller din mor och din far, om man läser rätt först. Vad är det för fel att hedra sin mor och sin far? Att ha kärlek, att visa sin mor och far kärlek, respekt och ömhet. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Sen står det, du ska inte ha begär. Det brukar stå till din nästas hustru. Men läser man det som står faktiskt i andra Mosebok kapitel 20, så står det som så här, lite förkortat: du ska inte ha begär till din nästas hus, hustru, tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller åsna eller något annat som tillhör din nästa. Så det är inte bara hustrun som är involverad i det där, utan allting annat. Om man nu känner att det här är väldigt smärtsamt, att det är väldigt tråkigt att avstå ifrån de här budorden som Gud har sagt upp, satt upp, och som jag precis har läst upp, ja, då är man förmodligen inte mogen för ett liv tillsammans med Jesus. Och förmodligen så har man också problem i livet för övrigt. Därför att tar man inte vila på ledigheten, så är det snart vad man kallar utmattningsdepression, om man håller på för länge. Om jag inte låter bli att stjäla, så blir jag snart finkad. Och då finns det en brottsbalk i den där stora boken som berättar vad som händer. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Om jag har problem med att sluta ljuga om mina människor runt omkring mig och förtalar dem, då har jag också ett problem. Som sagt, känns det här väldigt jobbigt att följa de här budorden, då tror jag att den människan, de människorna, har lite andra bekymmer här i livet faktiskt. Det är för att om de här bitarna får säga att det är så tråkigt att vara kristen, då kanske man ska fundera lite på var man står här i livet. Jag tycker inte det är tråkigt att följa 10 Guds bud. Är det någon annan som tycker att det känns tråkigt att följa dem? Nej. Andra Timoteusbrevet. Här skulle man kunna sätta rubriken att Bibeln är till för att hjälpa oss. Andra Timoteusbrevet kapitel 3. Så tar vi från den 14 versen för att få lite sammanhang. Andra Timoteus 3 från vers 14. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Den här tjocka lagboken, den är både påkommen och skriven av människor. Om det är någon som vill påstå att Gud har haft ett finger med det här spelet, så kan vi ha den diskussionen sen. När jag läser den så skulle jag nog sätta många frågetecken på det. Men den är skriven av människor, och den förändras ständigt, den här. Och den kommer inte bli tunnare, den kommer bara bli tjockare och tjockare. Människan höll på sin tid i pennan när Bibeln skrevs, både Nya och Gamla testamentet. Men den är utandad av Gud. Den här är utandad av, i dagsläget, Persson och hans kollegor. Den här är utandad av Gud. Det är en väldig skillnad. Den här tunga boken förändras ganska kontinuerligt, ifrån år till år. Ibland till det bättre, ibland till det sämre, beroende på vad man tycker. Den här förändras aldrig, förutom att det ibland kommer lite modernare språk i den. Men innehållet är densamma. För mig personligen är det mycket lättare att leva efter Guds befallningar och vilja. Därför att varje gång som jag gör ett fel, så finns det en nåd som förlåter mig när jag ångrar mig. Det är det som är det mäktiga och underbara med Bibeln. Det finns en nåd när jag gör fel, när jag ångrar och ber om förlåtelse. När det gäller den här, så är nåden lite svårare. Den finns ju naturligtvis om människan ytterst skulle vilja, i en rättsdom. Men att få nåd för en fortkörning, som det står om här, en rödljuskörning. Och nu, ni vet, det är ju deklarationsdags snart. 3 maj ska det vara inlämnat, tror jag det stod. Göra en feldeklaration, eller om jag stjäl någonting, då är det nästan till omöjligt att få nåd för det här. Deklarerar jag fel, så kommer det snart en kvarskatt på det här, om de upptäcker det. Försöker jag fiffla, så säger skattemyndigheten, där ska du betala, och sen får lite extra pålaga för det här också, för att jag har försökt att fiffla. När jag går till Gud och ber om förlåtelse för det, så får jag det. Sen säger han åt mig, Torstensson, du får nog stå lite för konsekvenserna av det du gjorde. Men han har förlåtit mig. Det är skillnaden. När det snart blir det arbetsskada relaterat. Jag lägger den där. En lögn kan rasera många års vänskap. En lögn på en liten minut kan ju rasera vänskap som byggts upp under 10-20 år. Så här ser det slut. För Gud är det omöjligt att ljuga. Tänk vad gott. Jag kan inte ljuga för Gud. Det är ingen mening att jag försöker komma och dra en vals för Gud och säga, hörru Gud, jag hade lite svårt där med de här pengarna som jag hade där, du vet. Och så kommer man med någon ursäkt. Det funkar inte för Gud. Jag kan aldrig ljuga från honom. Tänk att kunna ha, om du använder ordet domare, någon som bestämmer och säger vad som är rätt och fel. Så kan jag säga till Gud, Gud, jag gjorde fel med det här. Med de här pengarna som jag fick anförtrott mig. Förlåt mig för det här. Hur kan jag ställa det till rätta? Då säger Gud, du är förlåten därför att du ångrar det. Nu får du försöka ställa till rätta. Du får ta kontakt med den och den och den. Gör jag enligt den där stora blåa boken, kan de säga att du får så här mycket fängelse för det. Du får så här mycket böter för det. Sen finns en underbar sak till det här. Sveriges rikeslag, den ryms åtminstone inte i min bakficka. Finns det någon här som får ner den här i sin bakficka? Nej. Och nu kom ihåg, det här är bara lagen. Den svenska lagen i sig. Vi får inte glömma förarbetena. När man pratar med socialförvaltning och läser socialtjänstlag, det går inte att komma med vad socialtjänstlagen säger rakt upp ner. Då måste jag läsa alla förarbetena innan för att kunna prata med dem. För att annars hänvisar de bara till dem. Ska jag ha förarbetena till alla dessa tusentals sidor? Ja, det kommer gå åt en hel vagn bara för att släpa med dem. Den här stripiden som jag har i min hand, den ryms, tror jag åtminstone, i den här bakfickan. Ja, jag tror att den går ner här. Titta. Så. Jag fick ner Bibeln i bakfickan. Titta. Man ska vända den bästa sidan till sig då. Allt har en framsida och en baksida. Tänk att Guds befallningar som jag behöver gick ner i min bakficka. Vad härligt. Nu kan jag gå omkring med det här. Att förstå den här svenska lagen i sig, det går åt många, många års heltidsstudier. Och när du väl har lärt en lag, så kommer snart en ny. Så hela tiden måste man vara beredd på att läsa nya förarbeten som är på gång. Och så får man börja läsa betänkanden också som kommer lite före. Nu tar jag upp Guds bud och Guds lagar som jag hade i min bakficka. I den här streetbibeln. Och så slår jag upp Romarbrevet 10. För nu ska jag nämligen se hur går det till för att bli frälst. Om jag skulle försöka göra samma sak med när det gäller socialbidrag, så skulle vi behöva ett par dagar på oss för att riktigt få grepp på det här. Men nu ska jag berätta hur man blir frälst utifrån vad Bibeln säger. Romarbrevet 10 ifrån vers 9 fram till 11. För om du öppnar munnen och bekänner att Jesus är Herre och litar på att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir du frälst. Det är genom denna tro som en människa blir frikänd inför Gud. Och genom att bekänna sin tro i ord blir hon frälst. Och sen till alla människor som tycker att det är så tråkigt med att vara kristen. I vers 11. För skrifterna säger oss att ingen som tror på Kristus kommer någonsin att bli besviken. Tänk vad härligt. Hur lång tid tog det här? Det tog ungefär 20 sekunder, va? Någonstans där, halv minut. Och det här rymdes i bakfickan. Jag kan stoppa det lite så här i kavajfickan också. Det går alldeles utmärkt. Det här är Guds ord och Guds befallningar. Och nu är frågan här. Vem vill försöka få ner den här i fickan och gå omkring med nu då? Är det någon som är sugen på att ha den här med sig idag och gå omkring med? Vad säger du, Mikael? Vill du ha den här med dig hem i fickan?
Nej.
Okej. Okay. Det är ingen annan heller som vill ha den med här. Omöjligt. Ja, vad säger du då? För att fortsätta i kristendomen, det här är bara första steget, ni har läst Romarbrevet, det är att gå vidare. Och en alfakurs på kanske 12 gånger är ett utmärkt sätt. En gång i veckan i 12 veckor. Så man har fått en ganska god grund. Man är inte fullärd och färdiglärd, men man har kommit väldigt långt. Efter 12 gånger i den där lagtexten i Sveriges rikets lag, så har det förmodligen inte kommit mer genom förordet och lite tankar runt omkring själva lagtexten. Och nu, det vill säga, nu som ni vet på Sverker Olofsson där i plus, nu har vi kommit till den här slutsatsen, vad som är på slutet. Nu har jag ingen soptunna att lägga den där i. Men slutsatsen måste bli att det är mycket jobbigare att till punkt och pricka leva efter vad som står i den här. Det är vad jag tror i alla fall. Det är mycket jobbigare om jag ska följa varenda bokstav i den här Sveriges rikets lag. Och som sagt, den förändras ju. Så till nästa år så har det kommit nya. Det kan komma nya under året också. Så måste jag uppdatera mig hela tiden. Jag tycker att det är mycket lättare att leva efter Guds ord, som det säger. Nu säger ju i och för sig också Guds ord att vi ska följa de lagar och förordningar som finns i det land vi lever. Så ingen tror att jag den här förmiddagen har åsidosatt Sveriges rikets lag. Då skulle jag säkert bli dömd för uppvigling till något annat. Bibeln säger att vi faktiskt ska följa dem. Det ska vi. Men sen säger också Bibeln att Gud går före lagstiftningen. I Sverige är det inte så mycket. Det finns väl kanske några bitar som vi skulle kunna fastna på och säga att där accepterar vi inte. Vi har ju det fallet med när det gäller homosexualitet, där lagtexten håller på att förändras åt ett håll och det Bibeln säger en annan sak. Och då är det så att då har Bibeln utslagsrösten. Bibeln har alltid utslagsrösten. Gud har alltid den sista utslagsrösten, oavsett vad vi tycker. Men den uppmanar oss att följa lagen så långt det går. Så att ingen trodde att nu så. Nu har pastorn sagt att nu kan vi skjuta undan lagen och leva som vi själva vill. Nej, vänner, så enkelt var det inte. Svensk lagstiftning och Bibelns lagar. Jag vet inte riktigt, vad känner vi nu så här idag? Känns det tungt att följa Guds bud och hans befallningar? Jag tycker inte det, personligen. Jag tycker det känns ganska behagligt. Jag går inte omkring så här och tänker på dagarna på morgonen. Vad jobbigt att följa Guds befallningar denna dag. För att hur många går omkring och tänker på vad som står i detta gedigna verk? Finns det någon som vaknar upp på morgonen och tänker, undrar vad socialtjänstlagens 4:e kapitel och 3:e paragraf säger den här morgonen? Eller vad säger brottsbalkens 4:e kapitel och 3:e paragraf? Det är ingen som tänker på det, va? Nej, inte mycket, nej. Och jordbalken och allt, det är ingen som tänker på det här. Är det någon som känner att det är jobbigt att vakna upp en morgon och ska leva under den här, men man gör så här? Jag gör det inte i alla fall. Sen är det klart det är lite jobbigt om man har kört för fort och polisen vinkar in en och det är någon dödsblock. Det kan ju kännas lite jobbigt, men det är ju självförvållat. Så är det också ibland när vi gör tvärs emot vad Gud vill. Det kan vara lite jobbigt. Samvetet kan gnaga, det kommer lite ånger. Men då går det alltid att gå och få den här förlåtelsen. Guds bud är inte jobbiga. De är inte tunga. Faktiskt. det här är inte tråkigt att vara kristen. Så länge man nu har, så vill man inte ha problem med 10 Guds bud bland annat. Då blir det väldigt tufft. Men så säger ju människor, ja men man får inte gå ut och roligt, man får inte gå ut och supa, man får inte hitta, man får inte gå ut och leta nya tjejer och nya killar varje helg. Om det är de bitarna som är så enormt roliga här i livet, att ständigt bli berusad, att ständigt hitta en ny människa att få i säng varje helg, då tror jag att den människan är i verkligt behov av att hitta något annat här i livet. Faktiskt. Sen finns det andra områden också. Kristendom är inte tråkigt. Det är vi som har gjort det tråkigt i så fall. Jag ska sluta innan vi går in i nattvarden. I det här med första konungaboken igen. Tänker nu att det är kung Jesus istället vi läser om. Sedan följde allt folket med honom upp, medan det blåste på flöjter och visade sin glädje med så stort jubel att marken kunde ha rämnat av deras rop. Det här tycker jag känns så underbart, vänner. Jag känner en sån tacksamhet till Gud att få leva, att känna att det finns någon som har gett de rätta befallningarna. När jag vaknar på morgonen och säger, Jesus, jag älskar dig den här dagen. När Jesus säger att jag älskar dig och jag vill att du gör det här för mig idag. Så kanske han säger någon dag, Torstensson, det här tycker jag inte riktigt om, det blir fel. Så känner jag att det är sagt i kärlek, i tillrättavisning. Jag kanske får jobba med det, men jag vet att hans ord är rätt. Det känns inte tungt. Det är inte tråkigt. Jag kan vakna varje morgon och säga, Jesus, och jag känner en glädje. Jag kan gå på gudstjänst och känna glädje. Jag kan gå på bönemöte och känna underbart. För att på det här bönemötet ska jag få tillsammans med andra människor som jag älskar och som också tror på Jesus. Och ännu gladare blir jag en dag om det dyker upp en människa som inte alls tror på Jesus. Då blir jag faktiskt allra gladast. Därför att jag vet ju att vi är ju redan på väg hem till himlen. Så den glädjen är stor att få träffas. Men glädjen över ofrälst är faktiskt mycket större. Jesus, jag bara prisar dig, bara ära dig. För att dina bud ger glädje åt hjärtat. Och jag tackar dig för att den här förmiddagen, så låt oss få känna, Jesus, att dina bud, att dina befallningar, att din lag, den är lätt att bära. Att den ger glädje åt hjärtat. Att den inte är jobbig. Att den inte är tungsint. Jesus, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig för detta. Tack för att ditt ord ryms i våra fickor. Tack för att ditt ord är så lätt att bära med, att vi kan ha det med oss var som helst. Åh Jesus, jag bara prisar dig, bara ärar dig för detta. Och jag ber för var och en som finns här den här förmiddagen och som lyssnar på den här predikan sen, att få känna att ditt ord, dina bud, dina befallningar ger tillrättavisning i kärlek och uppmuntran. Jesus, jag bara prisar dig för det. Tack att ditt underbara ord får plats i våra bakfickor. Jesus, jag bara prisar dig för det. Tack att vi får gå härifrån den här förmiddagen och känna att ditt ord ger glädje, att det är lätt att bära. Jag bara tackar dig för det, Jesus. Halleluja. Amen. Jesus. Och nu ska vi fortsätta gå in i nattvarden.
Oh, no.
vad härligt att få samlas till nattvard. Och jag kan inte släppa den här tanken med, som skrevs i tidningen, renad genom Jesu blod. Det är det som är grunden för hela försoningen. Vi är renade genom Jesu blod. Genom hans seger på korset så är vi renade. Alla fel, alla brister, vad vi än har sagt och vad vi än har gjort, är förlåtet när vi kommer inför honom och säger: förlåt mig mina synder, förlåt mig mina brister. Då är allt struket. Sen får vi visst ta konsekvenser av det som har blivit fel. Vi kanske måste ta ett samtal med människa. Vi kanske måste ordna upp någonting, rätta till någonting. Men det är konsekvens av handling. Sen finns det människor som faktiskt i rättegång har blivit frikända, fast de har erkänt. I första Johannes brev så står det så här, från den 7:e versen: men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter våra synder. Det här tycker jag är så mäktiga och underbara ord. Hans sons blod, Jesu blod, renar oss. Och det är ju det i nattvarden. De flesta av oss kan nästan de här orden utantill. Jag har väldigt svårt att lära mig vissa saker utantill. Men ni vet det här, där det står att vi gör det till hans åminnelse, eller till minne av Jesus. För det han gjorde på korset, det är ju hela grunden i nattvarden. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Finns det något mäktigare egentligen att ta med sig? Renade genom Jesu blod. Och tänk vad mäktigt att det här fick komma i tidningen. Vi är renade genom Jesu blod. Tänk att någon har tagit alla våra skulder och brister på oss. Den onde vill ju naturligtvis säga: hörru du, har du inte gjort lite fel? Ska man ju fundera, ska man titta på det här. Att den onde är ju väldigt snabb på det här. Så inser man: jo, men jag har gjort fel. Vad bra. Då är det bara snabbt till Jesus. Jesus, jag ångrar det jag har gjort. Förlåt mig det fel jag har gjort. Så kommer den onde kanske dagen senare och säger: hörru du, har du inte gjort fel där? Jo. Det hade jag gjort. Men jag bad Jesus om förlåtelse, därför att jag ångrade mig. Så att nu är jag förlåten. Så nu får du gå iväg. Men säger någon: hur kan du vara säker på det, att Jesus har förlåtit dig? Och då får man undervisa någon ibland. Han kan ju naturligtvis Bibeln mycket bättre än vad vi kan. Men han behöver veta att vi också kan den. För att är vi osäkra, så lägger han en sån här halvnäll som på sig, så dunkar han oss i backen. Men då kan vi till den onde säga: hörru du, då står det så här i första Johannes brev, ifrån den 8:e versen, att om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns i oss. Inte i oss. Helt rätt. Och så säger vi till den onde, och så hör du onde, nu står det så här: om vi bekänner våra synder, är han, Jesus alltså, trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det har jag gjort. Jag har bett Jesus om förlåtelse för det jag har gjort. Och så står det i ordet. Så nu vet du vad som står där. Så nu får du gå hem igen. Då får han gå hem igen då. Och så kanske han kommer en annan då. Så är han Torstensson: ljög inte du för den här människan? Tänker jag, om det gjorde jag. Varför säger jag till Jesus: Jesus, förlåt mig för min lögn. Och sen får jag snabbt som ögat få tag i den här människan och säga: jag måste få berätta en sak för dig. Jag har ljugit för dig. Kan du förlåta mig? Det kanske den gör, kanske den inte gör. Det är ju jobbigt om den inte gör det. Men jag har ändå bett om förlåtelse. Så när den onde kommer sen så säger han: hörru du, hade inte du ljugit för den där Persson? Jo, det har jag gjort. Men jag gick till Jesus och bara förlåtelse. Och sen gick jag till Persson och sa: kan du förlåta mig för att jag har ljugit dig? Ja. Sen är jag ju fri. Ibland så släpar vi på skulder som vi inte har att göra med. Ibland släpar vi på synd som vi inte har att göra med. Det är klart, ibland släpar vi på synd som vi inte vill erkänna och bekänna, varken för Jesus eller för människor. Och då har vi lite problem. Därför att du har den onde rätt att peka på oss. Han har rätt att säga att du har gjort fel när jag försöker gömma min synd. Men jag har rätt att få den förlåten. Och när vi nu är i nattvarden så ska vi komma ihåg detta mäktiga, att vi har rätt att få våra synder förlåtna. Oavsett vad den onde säger och oavsett om människor inte tar emot förlåtelsen, så har vi rätt till det här. Känns det bra? Att ha rätt att få förlåtelse, att få nåd. Känns det gott i hjärtat? Att någon står och säger: du är frikänd min vän. Du har bett om förlåtelse. Du är renad genom Jesu blod. Nu dömer inte jag dig. Gå hem med ett glatt hjärta, så har jag tagit din synd. Och vet ni vad det står mer? Det står att Gud har kastat i glömskans hav. Så Gud kommer aldrig tillbaka och påpekar och säger: hur Torsten, som för 3 år sedan, 5 månader och 4 dagar sedan och 3 månader sedan, så ljög du för Pettersson. Det säger han aldrig. För att ni har bett om förlåtelse så är det utstruket. Däremot, om jag inte gjort det, så kan han komma och knacka på hjärtat och säga att det är nog dags för dig att göra upp det som är orätt i ditt liv. Och han vill förlåta oss när vi gör det. Men tänk vad härligt. Och inte en spänn kostar det. Vi tror att allting är så dyrt här i livet. Bensinen kostar mycket. Vi kan inte åka någonstans snart, säger vi. Men förlåtelsen kostar inte en krona. Det kostar bara hjärtats ord. Visst känns det härligt?
Då förlät du mig. Då förlät du mig. Då förlät du mig min syns missgörning. Då förlät du mig. Då förlät du mig. Då förlät du mig. Då förlät du mig min syns missgörning. Då förlät du mig.
Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne om mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne om mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Tänk vad mäktigt att när vi kommer fram nu allihopa här, så får vi ta del av det här. Och i det här så finns också orden: renad genom Jesu blod. Det är själva grunden. Tänk vad mäktigt att den här förlåtelsen finns att få ta emot. Ingen kan säga att jag är inte värdig. Gud har bara sagt: be om förlåtelse så får du det. Tänk vad lågt tröskeln egentligen sitter här i livet. När vi går fram till nattvarden så ska vi ha lite lovsång som går på i bakgrunden, och Mikael byter lite texten här vart efter.